vi producerar alldeles för mycket. Vi producerar så mycket så att det påverkar planetens grundfunktioner.
Nu görs nya försök att lösa problemen med en värld som svämmar över av plast. Sedan 1950-talet, när tillverkningen av plast kom igång i större industriell skala, så har produktionen blivit mer än 200 gånger så stor. Och det här bidrar till den pågående klimatförändringen, det stör ekosystemen och det utsätter oss för en massa giftiga kemikalier. Så just nu pågår ett FN-möte i Genève i Schweiz där man ska hitta sätt att få bort plastföroreningarna. Carl Holmberg, statsvetare och doktorand vid Lunds universitet, du finns med i en studio i Malmö. Hej!
Hej!
Du intresserar dig också för politiken bakom plast. Och målet nu är ju att ta fram ett globalt plastavtal. Vad skulle ett sånt kunna innehålla, är det tänkt?
Ja, man förhandlar om ett antal olika aspekter kring det som gör plast till ett problem, kan man säga. Så dels så är det frågor om produktion och produktionsnivåer uppe för förhandling. Frågor om problematiska kemikalier och additiv i plast. Återvinning, hur man ska få till återvinning av plast. Och föroreningar, kan man säga, liksom de stora frågorna som behandlas.
Så allt ifrån då att minska produktionen eller inte och se till att ha bättre koll på vilka ämnen man sätter till i plast.
Exakt.
Okej, vi ska ju återkomma här till både problemen med plast och lösningarna på de problemen och möjligheten att länderna lyckas komma överens om ett avtal. Men hur blev då plasten ett globalt miljöproblem? För om vi ska lyckas att minska ner på plastanvändningen så kan det ju vara bra att förstå hur vi blev så beroende av plast från början. Om det är behov som finns kvar idag eller inte. Och en bra tidpunkt då är att börja i början av 1900-talet med bakeliten. Det här var ett av de första helt syntetiska plastmaterialen. Nu är jag på Nationalmuseum i Stockholm. Här i utställningarna så har de några exempel på de allra tidigaste plastföremålen som tillverkades i lite större skala.
Silla Robak heter jag. Jag är chef för samlingsenheten och jag är också intendent för design och konsthantverk. Och ett exempel som jag tänkte visa dig, det är den här telefonen som jag tror kanske många faktiskt känner igen. Det är en svart telefon med nummerskivan som när man sticker in fingret i och snurrar runt, så inte knapptelefon. Och den här är då gjord i bakelit 1931.
Hur exklusivt var det så här på 30-talet att ha något hemma hos sig som var plast?
De som hade råd hade ju en telefon förstås, men man kanske inte hade jättemånga liksom grejer i plast på det här sättet, alltså föremål. Men däremot vred och knappar vid lys när man tänder lampan när man går in eller trycker på en knapp på sin bordslampa eller någonting sånt. Sen har vi fler exempel lite längre bort, vi kan titta här. Här. När plasten då blir liksom mer allmänt förekommande då på 40-50-60-talet, kanske mest 50-60-talet, så finns den ju alla möjliga föremål. Så här har vi ett exempel på en dosa för spelkort och marker då, om man ska spela poker.
Och då börjar man ha de här prylarna hemma?
Precis, det här är ju prylar som man faktiskt har hemma. Så att här börjar det bli, bakeliten börjar bli mer vanligt förekommande. Men det är också då som man inser begränsningarna. Att det här sättet att härda plast som blev väldigt, det är starkt och det leder inte strömmen, det var ju det som var utgångspunkten. Det är heller inte, går inte att massproducera på det sättet som man verkligen vill. Och det går heller inte att göra i roliga färger. Och då kommer ju den här termoplasten, och den måste man ju då tyvärr ha olja till, och det är där som miljöproblemen verkligen har börjat uppstå, de som vi ser idag. Och det är exempel som vi har här då på plastburkar, så termoplast. Då måste man värma upp den på ett annat sätt och ha oljan i. Och då kan man också göra mycket roligare former, och färger kan inkluderas och massproduktionen kan liksom spidas på och föremålen blir väldigt billigare. Så att då når de ju hem till alla människor, tror jag.
Ja, jag såg många färgglada plastbitar och skålar att använda i köket, inte minst i montern där med 50-tals saker. Och sen så har ju plasten som vi vet också börjat användas i engångsartiklar mycket. Och eftersom avfallshanteringen inte har räckt till för att ta hand om allt det här, så har vi nu problem. Vi rapporterade till exempel här i Vetenskapsradion nyss om en studie som uppskattar att det flyter omkring 27 miljoner ton nanoplast i Nordatlanten. Alltså jättepyttesmå plastfragment. Och tidskriften The Lancet sammanfattar här också inför plastmötet i Genève miljö- och hälsofarorna i samband med det mötet. Till exempel så blir det luftföroreningar när plastavfall bränns upp istället för att återvinnas. Och plastskräp som ligger och skräpar just, där kan det växa mikroorganismer och det kan bidra till spridning av sjukdomar, fruktar man. Carl Holmberg, statsvetare i Lund, hur stort problem skulle du säga att plasten är idag?
Ja, men som vi hörde här i klippet så alltså, plast har ju blivit en... Problemen har vuxit med kvantiteten kan man säga. Om vi talar om tusentals ton plastproduktion på 1940-talet så är det idag hundratals miljoner ton plast som produceras. Det skapar liksom större problem. Så jag skulle säga att det, ju mer vi producerar desto större problem har vi kring plasten.
Och den är ju väldigt mångsidig och kan verkligen användas till mycket saker. Och i din forskning då har du fått syn på tre viktiga anledningar minst till att vi började älska att använda plast överallt. En sak då är att det gjordes tekniska och kemiska framsteg som gjorde att man kunde tillverka plast i fabriksskala, olika typer av plast och så. Sen var en annan att man fasade ut det där med att man handlade över disk med en expedit. Istället så rationaliserade man bort en del arbetskraft så att vi kunde plocka varor själva i affären som jag tror att de flesta av oss gör idag. Och då är det ju ofta paprikor och gurkor och alla möjliga varor som är inslagna i plast. Och sen den tredje anledningen tänkte jag att du skulle få förklara mer om. För det fanns en vision, upptäckte du, om att man ville använda mer plast och att det skulle vara i stor skala. Kan du berätta mer om det?
Ja, men det är klart att det fanns intressen kring plast. Så dels så har ju de som producerar plasten var måna om att marknadsföra plasten som ett modernt och rationellt material som vi kunde göra vad vi ville med. Liksom. Och det här både liksom, den petrokemiska industrin som producerar plasten såg det här som ett mål och en tanke kring framtiden, men också företag som gjorde förpackningar såg liksom plasten som ett verktyg i en ny engångsmässighet. Liksom hur vi kan, istället för att vi ska ta tillbaka förpackningen hela tiden till butik eller så kunde vi idag liksom med, eller under 60-talet då, liksom med den nya bekvämligheten slänga förpackningar. Så det var liksom också en vision om det framtida bekväma samhället, det moderna samhället där du inte behövde göra de här gamla gammelmodiga sakerna som hämta mjölk i kanna eller i glasflaska. Nu kan du hämta dig en mjölk i tetrapacken istället som du sen kan slänga.
Så det var också liksom, ja, förlåt, det var inte bara det då att man företag såg chansen till en ny marknad att tjäna pengar, utan det var också att en tidsandan på något vis, att man ville leva på ett nytt sätt.
Absolut. Det är verkligen liksom 1960-talets framtidsoptimism här som är väldigt liksom oreflekterad nästan eller okritisk som lyser igenom, som gör också plasten till framtidsmaterial i det sammanhanget.
Ja, och nu lever ju en framtid från 60-talet sett och det är ju lätt att vara klok i efterhand. Jag pratade också tidigare med Bettany Carney Almroth som är professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet. Hon forskar om miljöskadliga ämnen i just plast och hon är på mötet i Genève nu tillsammans med flera andra forskare som bidrar med sin kunskap om de senaste forskningsrönen om plast för att beslutsfattarna då ska kunna fatta vettiga beslut. Och så här säger hon om plasten som en giftbomb och som en klimatbov.
När man producerar plast så tar man fossila bränslen och redan där börjar det ske skador i miljön med urvinningsprocesserna och oljeplattformarna, fracking och kol i vissa fall och gruvarbete. Så där sker redan då ett miljöskada. Sen används en del, nästan hälften av den oljan som används i plasttillverkning används som energikälla. För det krävs ändå energi för att producera plasten. Så där sker ett utsläpp av växthusgaser och annat, andra kemikalier och annat under själva tillverkningsprocessen. Så det är liksom, det är första kopplingen. Och när plast är i miljön så kan det ske en långsam nedbrytningsprocess och då släpps ut växthusgaser som metan, som koldioxid och annat. Men det är en väldigt långsam process. Annars så går en del av plast till incinerering, vi bränner upp det och då kommer ut de här växthusgaserna. Så den här kopplingen till fossila bränslen, liksom, det blir utsläpp och effekter, men det blir mer en fördröjning av den effekten. När produkten har tillverkats och använts, då kommer utsläppen. Sen produceras plastmaterialet som innehåller alltid kemikalier. Det finns inga så kallade liksom pure polymers eller rena plaster. Plast innehåller alltid kemikalier. Och det är de som används i som katalysatorer eller som i polymeriseringsprocessen, plus tillsatser, plus andra ämnen som bildas oavsiktligt under själva tillverkningsprocessen, nedbrytningsprodukter och tillsatser. Tillsatserna är de vi lägger till. De är flamskyddsmedel, mjukgörare, UV-stabiliserare. Och den mängden kemikalier som kan finnas i plast är 16 000. Vi har toxicitetsdata på en del av dem, kanske 6 000. Så det finns 10 000 där vi saknar data. Men av de som vi känner till och har data på så vet vi att mer än 4 000 har så kallade hazardous properties. Alltså farliga egenskaper som gör de här kemikalierna farliga. De är persistenta, de är långlivade, de kan påverka hormonsystem, de kan vara giftiga, de kan vara kopplade till cancerutveckling. Så minst 4 000 kemikalier som används i plast är giftiga. Men som sagt så finns det 10 000 som vi inte har data på, så siffrorna kan vara ännu värre.
Säger Bettany Carney Almroth, ekotoxikolog och forskare här i Vetenskapsradion om problemen med plastföroreningar och försöken att lösa de här problemen. 2022 antog FNs miljöförsamling en resolution om att ta fram ett globalt plastavtal för att få slut på plastföroreningar. Det här avtalet skulle ha blivit klart förra året, men det lyckades man inte med. Och därför så pågår det just nu nya förhandlingar några dagar i Genève i Schweiz. Carl Holmberg, statsvetare med särskilt intresse för plastpolitik. Själva grundproblemet till de här plastföroreningarna, det är ju faktiskt då ändå produktionen av plast. Men det är den frågan som verkar svårast att lösa på det här mötet. Varför det?
Ja, alltså produktionen, det är ju liksom grunden kring plastekonomin kan man säga. Så det är svårt för vissa liksom, länder där produktion är väldigt omfattande att gå med på eventuella produktionsminskningar. Det globala plastavtalet, hur sådana här avtal förhandlas, sker i regel i konsensus eller nära konsensus.
Så alla måste vara överens för att man ska kunna fatta ett beslut?
Det beror på liksom under vilka förutsättningar man förhandlar. Men i regel är det svårt att minska kakan om man ska komma överens tillsammans. Liksom. Och det gör just produktionen svår. För att det är någon typ av produktion då som kanske bestraffas i slutändan.
Vilka länder eller delar av världen som är det som inte vill minska på plastproduktionen?
Men det är framförallt olje- och gasproducerande länder. Kina också en väldigt stark producentnation. Och den nya administrationen i USA är också väldigt negativ till eventuella förbud på det här området eller minskningar av produktion.
Och Sverige då? Vad kommer vi med för inställning?
Sverige förhandlar ju gemensamt med EU. Så EU för fram en gemensam position. Och EU och Sverige är väl ett av de mer ambitiösa aktörerna i det här sammanhanget. Så EU har länge pushat för att produktion också måste tas upp i förhandlingarna. Men vi får se nu vad som händer inför sista förhandlingsrundan. Det är inte givet att det här kommer fortsätta då det här är en känslig fråga och det är svårt att få igen det här.
Och du menar till och med att just nu så kanske det egentligen vore bättre att nästan medvetet dra ut på tiden för de här förhandlingarna, trots då att vi har sådana stora miljö- och hälsoproblem med plast, men att inte göra klart avtalet nu. Hur tänker du då?
Ja, alltså, vi lever i en ganska konfliktfylld globalt sammanhang och just sådana här avtal bygger på något vis på en tro på diplomatiska lösningar. Att diplomati kan leda oss till lösningar helt enkelt. Och just med den förändrade administrationen i USA så är det svårt att se att vi lever under bra förutsättningar för ett ambitiöst plastavtal. Så det är frågan om vi får ett avtal, om det faktiskt gör så mycket under de här förutsättningarna. Därav funderar jag mycket kring om det faktiskt är så smart just idag att försöka faktiskt få till ett avtal. Just för att jag tror inte riktigt finns bra förutsättningar för det.
Mm, risk att det blir urvattnat då. Men vad har hänt på mötet i Schweiz hittills? Har de kommit någonvart än?
Ja, idag så de har under de senaste 3 dagarna varit i kontaktgrupper kallas det, där lite mer informell förhandlingar pågår kring texten eller vad som ska ingå i den slutgiltiga förhandlingstexten, och det står ganska stilla just nu i förhandlingarna kan man säga. Och igår hörde jag att det var stressigt att försöka få fram någonting. Och idag ska kontaktgrupperna presentera sina resultat ikväll.
De har ju också några dagar kvar på sig. Ja. Och vi ska höra på Bethany Carney Almroth igen. Hon som är professor vid Göteborgs universitet och forskar om miljögifter i plast. Hon säger att plast i många fall är bra och ett essentiellt, alltså nödvändigt material för människors hälsa och för att samhället ska funka. Men vi borde kunna använda färre olika plastvarianter och färre kemikalier än idag.
När vi har bestämt då, den här plasten är essentiell, den behöver vi, då ska vi göra den bättre. Vi ska göra den utan onödiga kemikalier, vi kan förenkla den, vi kan göra den säkrare, vi kan ta bort giftiga, toxiska kemikalier och göra den plasten som är essentiella som behövs bättre och säkrare.
Kan du ge några exempel på essentiella eller nödvändiga plastprylar?
Som vattensystemet levererar rent dricksvatten, så många av våra rör är ju plast. Och då kan man argumentera för att de rören behövs. I vissa delar av världen så har man inte bra dricksvatten. Jag har själv varit i Västafrika där människor fick sitt vatten levererat i små plastpåsar. Det fanns ingen central system för att leverera vatten. De hade ingen rinnande vatten i sina hem, så de hade ingen avlopp heller. Men då fick de vatten i små plastpåsar. Just idag, i de städerna, så är de plastpåsarna essentiella. För människor har inget annat sätt att få sitt vatten levererat. Men då kan man också se på den situationen och säga, här behöver vi en utveckling. Här behöver vi förändra någonting. Vi behöver fylla den här essentiella funktionen. Människor behöver dricksvatten. Och då kan man bygga ut ett system för att leverera det vattnet. Och i så fall ta bort de här engångspåsar som används i miljontals varje dag.
Ja, vad säger du Carl Holmberg? Om vi en gång har vant oss vid att använda plast, kan vi nu vänja av oss också?
Jag hoppas det. Och kanske just de här engångsartiklarna där man kan börja nysta i den mer problematiska plasten. Alltså, som Bettany också säger, så plast är inte ont nödvändigtvis, utan det finns ju liksom, det fyller en viktig funktion i många sammanhang. Men det finns vissa föremål som är mer onödiga eller där man kan hantera eller föreställa sig att vi skulle kunna hantera på ett bättre sätt. Så jag hoppas och tror att vi kan hantera plastens problem.
Vad krävs det av oss som vanliga konsumenter i så fall?
Ja, jag tror att vi måste föreställa oss att vi kanske vår nuvarande livsstil kanske inte man ska ta för givet, utan man måste också vara öppen för förändring, tror jag.
Mm. Ja, vi får se vad som händer till att börja med på plastmötet i Genève i Schweiz. Det är planerat att avslutas på torsdag den 14 augusti. Tack så mycket Carl Holmberg som har varit med. Du är doktorand och statsvetare vid Lunds universitet. Nu får du fortsätta att följa plastmötet i Schweiz så kanske vi hörs vidare om det framöver. Producent idag för Vetenskapsradion är Katarina Sundberg. Tekniker är Nils Lundin och jag heter Sara Sällström.